Från förra gången så var vi inne då på Jesaja 47 med syftet att vi skulle komma till vilddjurets märke, men vi måste då börja kring Babel. Och eftersom syftet som jag har med mig från Gud är att vi inte ska ta på oss något märke om vi är med i den tiden, så måste vi kanske veta lite vad det är frågan om. Och då måste vi tyvärr börja ända där. Eller kanske inte. Jag kan ju bara påstå saker också. Men liksom, så är inte moderna människor. Moderna människor måste få bära med sig ett kunnande själv och ta egna beslut. Annars är de ju bara slavar åt en. Det är inga kommandon. Liksom man trycker på en knapp så gör en människa exakt som man vill. Det är mer komplicerat än så. Och Gud vill inte att vi ska vara slav åt någon annan heller. Men i varje fall så ska jag gå över ganska fort och det här med att vi börjar kring Babels torn. Och det stolta Babeln som det kallas då i Gamla testamentet. Där benämns som drottningen eller jungfrun, du drottning Babel. Och det är intressant, det står det i första versen där i 47 kapitlet. Och det är helt enkelt att Babels torn byggdes av ett av Noah barnbarn. Sen var stadens Babylon och Babylonien då, som var det stora riket. Det var ju liksom en del utav Noah avkomma som hade åstadkommit det. Då som ett uppror mot Gud. Eftersom Gud hade sagt att sprida ut er. Här var det någon som tyckte att vi ska bygga ett stort torn. Vi ska samla ihop folk. Vi ska visa att vi är någonting. Vi klarar det här själv. Vi ska bygga ända upp till himlen, står det i Bibeln. Och men jag säger med frimodighet ända in i himlen, för det är tanken. Man ska slippa ha med Gud att göra. Så det är vad Babels torn står för. Sen har ju Babylonien och Babel, det stolta Babel då, haft den grundtanken hos sig då, att vi ska klara oss utan Gud. Och i det då hittar vi drottningen Babel. Hon benämns som en kvinna, en människa. Och då hittar vi långt mängder med mänskliga egenskaper. Och jag ska gå igenom några av dem då, eftersom jag inte gjorde det förra gången. Jag vill bara nämna att just Babylonien säger han att det har förtjänat Guds syften det också. Då när han var vred på sin avkomma så fick ju Babylonien visa vara de som tog dem till fånga och korrigerade dem. Babel var ju alltså huvudstaden i Babylonien. Och Jesaja i 47 kapitlet så profeterar då Jesaja över den staden och förebådar dess fall. I Jeremia så är fallet fullbordat kan man säga. I Jeremia 51. Och jag går inte igenom det kapitlet, men Jonne har gått igenom det mer lite tidigare då. Det finns mycket kännetecken i modern tid även där då. Babylon skulle alltså sjunka ner i sanden i jorden enligt profetian, vilket också har gjort. Arkeologiska utgrävningar har visat att det faktiskt sjönk. Staden. Därför att marken underminerades helt enkelt av floden för att tro man. Så då har den staden sjunkit ner. Och den skulle alltså inte på nytt resa sig så. Va? Nej, men Saddam Hussein har ju grävt fram den. Det betyder inte att den staden har kommit upp. Utan han har bara tagit bort det här som låg ovanför. Då stämmer profetian också. Så den staden då står som något kulturminnesmärke nu då. Och efter det så har ju också de här, jag vill komma säga, samordningen kring att få bort Israel har ju blivit mycket tydligare och kraftigare politiskt även efter det. Så det har en viss innebörd. När vi läser om det goda då, om Gud, så vet vi liksom att Herren säger att här nere är det bara en spegelbild av det som är äkta. Men det finns en motsvarighet i vår värld av det himmelska. Fast det är liksom en spegelbild. Det är inte det äkta som vi har här nere. Likadant är det med det onda. Alltså, det onda sker i första hand i andevärlden. Och får så småningom sitt verk här nere. När den onde på något vis får använda en fysisk människa till sina syften. Den onde måste göra så. Han kan inte liksom gå och verka själv. Det kan Gud göra. Så att det sker alltid någonting i andevärlden som vi kan se i den fysiska världen. Effekterna av. Vi kanske till och med utför det. Och det gäller både från den goda sidan och från den onda sidan. Det är likadant båda grejerna. Så vi människor är liksom spelplatsen, kan man säga, för den här matchen mellan det onda och det goda. Och vi som tillhör Kristus, vi har redan lämnat åt oss segraren. Och det är det som egentligen är andlig krigföring. Att vi håller de ställningarna. Har vi en gång kommit till Kristus, så kan vi inte gå därifrån. Den onde kommer att försöka med henne. Men vi ska vara kvar där. Och då vinner vi alltså en andlig kamp. Det är en mycket sund andlig krigföring. Jag ska visa det bibelordet senare. I Jeremia 51 och 53. Jag läser bara på slutet där för att ni ska få se en likhet med modern tid senare. Här pratas det om en bok. Och det är alltså Jeremias sändebud. För Jeremia hade skrivit ner den här profetian angående Babel i en bok som han sammanfattade allting. Sen skickade han sitt sändebud. Det är Jeremia 51 och 63. Sen skickade han sitt bud för att läsa upp denna profetia i staden Babylon. Då. I slutet på det då kommer det här. Och när du har läst upp hela boken ska du binda en sten vid den och kasta den mitt i floden Eufrat. Och säga, på samma sätt ska Babel sjunka ner och inte mer komma upp på grund av den olycka som jag ska låta komma över den. Och de ska gå under. Staden skulle sjunka ner, vilket den också gjorde. Och det här att då profetens sändebud, han agerade ju profetiskt naturligtvis då. En profetisk lärjunge gjorde exakt, millimeter exakt, vad hans mästare då liksom hade instruerat honom. Han la aldrig till ett enda ord själv. För att det skulle vara, han var hans arm, han var egentligen profetens arm. Så när han kastar ner den här boken då, mitt i Eufrat, det är ganska intressant, för då bör någon arkeolog kunna hitta rätt på den. Men de kanske inte vill det. Men det bör vara möjligt. Det är inte så himmelens långt länge sedan. I varje fall så gjordes det så. Och det är en symbolhandling i sig. Gud gör ofta så där. Till exempel när någon profet då gick och skulle ha ett ok av järn. Och det skulle också inpränta någonting i folks minnen. Så att de kommer ihåg kring något symboliskt. Så det är ganska vanligt att Herren gör så. I varje fall. När vi pratar om det stora Babel, som det kallas i Uppenbarelseboken, då är det, det stora Babel plötsligt. I Gamla testamentet då är det stolta Babel. Men det ursprunget har vi där, och ursprunget har vi i Babels torn. Det kan man säga är ett slags styrelseskick som det handlar om egentligen. Vi kan kalla den politik, eller vi kan kalla den en new age, eller hur man påverkar människor eller så. Och det finns alltid ett centrum, ett maktcentrum där som ska försörjas då utav befolkningen i övrigt. Och de maktcentrumen ska leva i lyx och överflöd och på de övrigas bekostnad. Det är liksom syftet för de som jobbar i ett sådant system. Och så där ser det ju faktiskt ut över hela vår jord idag. Alla nationer är uppbyggda kring den här mönstren. Undantaget är då naturfolken och de som är nomader fortfarande då. Men där det har etablerats en nation, det ser ut så här. En nation, en huvudstad, i huvudstaden bor makteliten då. Och de, vad bidrar de till annat än att styra? Kanske landet skulle gå bra ändå utan att behöva. De är dyr i drift i varje fall, i allmänhet. Det kan vi konstatera. Sen är det så här att, jag nämnde förra gången att jag är inte politisk. Nej, jag är inte det. Vi har ju två eller tre jättestora politiska system på jorden. I väst har vi USA som står för kapitalismen. I öst har vi Ryssland och Sovjetunionen som står för kommunismen. Och söderöver så har vi arabvärlden som har byggt upp sitt system. Och de går alla tre ut på en och samma sak. Man ska ha makt och kontroll över människomassorna. Det var Babel gick ut på. Någon gång kanske jag ska ta tillfälle och undervisa mer kring strukturen kring Babel. Det står inte så väldigt mycket nämnt i Bibeln om det, men arkeologiskt finns det väldigt mycket som man har hittat. Men det här Babelsystemet, det har gått vidare. Det fanns i Egypten. Och då ser man samma sak. Makteliten farao skulle då vara gud dessutom. Det blir en blandning av det politiska och religiösa. Och det signum är alltid en dyrkan av det skapade. Farao skulle dyrkas, men han är ju skapad. Men han skulle göra sig själv till gud. Och så vidare. Solguden skulle han vara. Det kommer från Babel, det systemet. I Sydamerika och Mellanamerika, där har vi aztekernas. Nu för tiden borta, väldigt finns inte kvar, och det har Maya. Det har kanske Diana känner till mer om. Men där har du också en struktur som är likadant. Med att det finns ett område där en viss grupp av människor bor. Det finns en huvudstad och så finns det en typ av pyramid, ett torn alltså. Så det har gått till på samma sätt. I Sydamerika där används också de här pyramidgrejerna som offeraltare då. Så blodsoffer har alltid hållits på med. Och det här har sitt ursprung i Babel, alltihop. Och likadant ser det ut idag med våra politiska system. För det är klart att om vi pratar om demokrati så kommer vi att prata om makt. För demokrati, det kommer från grekiskan och en hopslagning av två ord. Demos och kreti. Det ena betyder makt, det andra betyder människan. Människomakt alltså. Det är vad demokrati är. Och det är väl kanske ett bra system har vi lärt oss eftersom vi finner oss i det. Men sen måste man väl ändå ifrågasätta demokratin ibland. För liksom de som mest försvarar demokratin är väl kanske USA, åtminstone till yttre. Men hur många krig har inte de startat för att få stopp på andra åsikter? Ja, vi har väl kanske haft nytta av det eftersom nazismen då försvann på det viset. Men nazismen försvann inte. Det var bara Tyskland som detroniserades. Idén lever fortfarande kvar. Och likadant är det med Bals tanke. Idén lever fortfarande kvar. Och det är den som ligger till grund för olika styrelseskick idag. Drottningen Babel, hon hade ju vissa olika egenskaper. Jag ska nämna det här i förbifarten först förresten. Jag vet att Johnny var inne på det här med att det stora Babylon skulle vara USA. Ja, om man ser vad USA har blivit, då ser man att det kanske stämmer. För USA är inte bara en geografisk enhet idag. De har också haft sitt inflytande över hela jorden. Jag menar, det som tidigare var stängt för kapitalismen, Ryssland till exempel, det har ju också blivit marknadsanpassat och kapitaliserat på det viset. Så det synsättet har ju gått in över de gränserna. Kina idag har ju en blandning där det är dels kommunistiskt och dels kapitalistiskt då. Det är i Kina det har de flesta nya miljonärerna. Sen i Ryssland har de näst nyaste miljonärerna. USA då har de traditionellt äldsta miljonärerna. Det har liksom hållit på så där. Så det är ett system som har gått ut över hela jorden. Och ett ekonomiskt system, ett ekonomiskt synsätt. Och när vi pratar om politik så är det nästan alltid det handlar om. Hur ska resurser fördelas på något sätt? Ja, så var det i Babel också. Så var det i Frankrike. Varför gjorde de uppror i Frankrike en gång i tiden? Ja, därför att böndernas barn fick inte äta sig mätt. De gjorde uppror mot lyxfolket i huvudstaden. Som tvingades köra in all sin mat till de som redan var för fet och levde lyx och överflöd. Det är klart att någon gång sätter man ner foten. Man vill att ens egna barn ska få lite mat också. Men vi ser det väl ut likadant idag, lite här och där. Det finns en utvald grupp som alltid ska klara sig. Och det ekonomiska systemet betjänar ofta de syftena. Sen får man kalla den kommunismen eller kapitalismen eller i arabvärlden, det har ju samma grej också. Fast är det en familj eller släkt då, som jag tror de kallas kalifat eller vad de gör. som egentligen har kontrollen över tillgångarna och bestämmer själva vilka som ska ha del över det. Det ser likadant ut överallt. Men i varje fall. Så jag hävdar alltså med stor bestämdhet att vilket politiskt system vi än stöder idag, så är ändå Babylon grunden inne. Då blir det lättare att förstå sen. Men tillbaka nu då till drottningen Babel. För att nu gick jag in i det här storpolitiska som jag egentligen inte vill. Jag tycker det tjänar inte så mycket till. Det viktiga är liksom människan. Det var för människans frälsning som Jesus kom. Och om det var så viktigt för Gud, då bör det vara likadant för oss. Så att det är det som betyder någonting på den här planeten. Människan. Vad vi har för politik, det tror jag inte Gud lägger ner någon större kraft. För han är inte offrar några söner för henne i varje fall. Men för människans skull så offrades Jesus. Och då ska man då se att han är konungarnas konung. Och vi har då jungfru dotter Babel. Och hon är då kungarikernas drottning. Varför är det helt plötsligt benämnande som en kvinna? Vi vet ju inte ens om det fanns någon kvinna i styret där. Ja, men själva staden kallades så. Det kan finnas skäl för det. Kvinnorna får inte ta illa vis av det här. Det här är ju så Gud kallar det. Om man läser i första versen i Jesaja 47. Då stod det så här. Stig ner och sätt dig i stoftet, du jungfru dotter Babel. Sätt dig på jorden utan tron, du kaldernas dotter. Ty man ska inte mer kalla dig den fina förnäma. Ja, du jungfru dotter Babel, säger han. Alltså det är en avkomma av Noa. Gud förnekar inte det. Men de gjorde uppror mot Gud. Och han manade denna, sätt dig i stoftet. Det vill säga, gör som de övriga. Jobba som de övriga. Sitt inte här på någon tron och väntar att bli betjänad på andras bekostnad. Det är ungefär vad Gud säger. För när man fortsätter så här. Ta en kvarn och mal mjöl. Lägg av din slöja. Lyft upp släpet. Blotta benen. Vada genom strömmarna. Din nakenhet ska blottas. Din skam ska ses. Och så vidare. Det var så man gjorde. Ta en kvarn och mal mjöl. Ja, men det kan man ju lätt inse att om hon trodde sig vara drottning så är inte det hon sysslar med. Då har hon ju andra som mal, mjöl och tänne hela tiden. Men här manar Gud henne, gå och utför arbetet som ni lever på. Vada genom strömmarna, då måste man ju lyfta upp sin kjol då så att inte den blir blöt. Gör du som de övriga. Alltså för en drottning, hon var till buren över strömmarna annars. Den här manar Gud henne till, gör som vanligt folk. Det går inte att vara en drottning här, upprorisk. I femte versen benämns hon som kungarikernas drottning och kaldernas dotter. Du ska inte mer kallas kungarikernas drottning. Det är ganska högmod som ligger där bakom. Och det är en mänsklig egenskap. För det är ju det som har utvecklats här. Redan från Babels torn. Så högmodig var den här grenen och släkten. Så vi bygger oss i torn ända upp till himlen så grejar vi det här själv. På småningom upptäckte de att de inte kunde det. Och då måste de skapa någon ny religion. Och där kom den här personkulten kring kungen och drottningen så småningom. Då. En annan egenskap kan vi se i sjätte versen. Jag blev vred på mitt folk och ohelgade min arvedel och gav dem i din hand och du visade dem ingen barmhärtighet eller inget förbarmande. På gamla lät du ditt ok tynga hårt. Ja, ni som är vanliga kvinnor och män, när våra äldre föräldrar får det svårt, nu är vi där och hjälper till och lätta deras börda. I varje fall kvinnorna är väldigt angelägen kring det. Men inte drottning Babel. Hon lät istället oket tynga hårt på de äldre. Och där kan man läsa ut att hon hade ju helt enkelt ingen nytta av dem längre. De var förbrukade och kunde lika gärna försvinna. Och hon hade vissa ingen förbarmande, det vill säga hon har ingen barmhärtighet. Nej, det tror jag det. När hon säger jag och ingen annan. Det vill säga allting ska gå ut på henne. Det är Babel. Och det är också en mänsklig egenskap. Och vi kan känna igen det här i oss själva kanske någon gång. Och då vill jag ju trösta er med att Alltid när man går in så här så är det möjligt för en människa att känna igen sig, till exempel i avundsjuka eller högmod. För sånt kommer ju över oss någon gång emellanåt. Det är ingen fara. Det tillhör det mänskliga. Det är när det bygger ett tillstånd som är konstant hos oss som det är allvarligt. För då börjar det på samordna sig med andra egenskaper hos oss. Högmod, ja, maktmissbruk och avundsjuka och det ena med det andra. När det blir konstanta tillstånd. Men när vi har en tillfällig känsla för att vi... Ja, nu har jag varit högmodig, men inte varit jag avfallen på det. Jag fick ju liksom insikt att Gud, jag behöver dig. Men det är inte alla som reagerar så. Men när man har den insikten, då kommer ju blodet att rena. Så det får aldrig utvecklas till något konstanta tillstånd. Nu ska vi se. I sjunde versen, då kommer det också upp en egenskap. Jag blev vred på min folk, jag ohelgade min arvedel och gav dem i din hand. Du tänkte, för alltid ska jag vara en drottning. Därför vill du inte ta det akt och tänkte inte på slutet. Jag ska för alltid vara en drottning. Jag ska alltid vara högst upp på samhällsstegen. Jag är osårbar. Så tänkte hon. Hon tänkte inte på slutet. Hon tänkte inte på det faktum att hon hade bundit upp en massa människor kring sig och gjort avtal och dealar. Hon ställde upp med sin sak. Det står i andra ställen att de är kungarna som har varit med och byggt upp det här är väldigt, de har ju horat med henne. Och det är alltså inte, då tänker vi i första hand sexuellt. Ja visst, det kan vara en del av det, men det här att hora, det är mer än så. Det är att utnyttja varandra för egna syften skull helt enkelt. Och det kan vara sexuellt ibland. Men det finns andra saker också. Jag hjälper dig att komma till makten om du köper tillräckligt mycket av mina varor. Det är ett horeri. Nåväl. Hon lever i vällust. Sitter trygg i åttonde versen. Du som lever i vällust, du som sitter så trygg, du som säger i ditt hjärta jag och ingen annan. Där har du det här under nummer ett igen. Och det här är så typiskt det babelska. Och här är en mänsklig egenskap. Hon lever i vällust. Ja, hon gör ju det. Alltså det gjorde ju Frankrikes överhet också när bönderna slutligen gjorde uppror. De hade ju gigantiska partnerfester för vissa grupper. Och deras partnerfester gjorde att andra fick svälta för att de skulle hålla dem. De levde verkligen i vällust. Det gjorde den här damen också. Och så tror hon så här, aldrig ska jag sitta som enka, aldrig veta vad barnlöshet är. Ja, precis. Det som för kvinnor på den tiden kanske var den största fruktan. Det här har väldigt mycket med värde och försörjning att göra. För en kvinna som inte har barn går ju ofta att tänka att det är något fel på henne. Hon är ratad, hon är sämre. Men här var hon också änka. Hon var så säker man skulle aldrig vara änka. Ja, det tror jag det. Hur kunde hon vara säker på det? Ja, hon gifte sig aldrig helt enkelt. Då blir man ju inte änka. Och inte får hon några barn heller. För hon var så trygg i det här. Jag och ingen annan. Jag ordnar min försörjning ändå. Jag behöver ingen annan. Nåväl. I vers nummer 10. Fortfarande 47 kapitlet. Du förtröstade på din ondska och tänkte ingen se mig. Det var din vishet och din kunskap som förledde dig. Och du sa det i ditt hjärta. Jag och ingen annan. Igen. Upprepas det här. Jag och ingen annan. Märkligt liksom att en makthavare i en stad aldrig räknar med någon annan. Nej, det var bara hon. De övriga var ju bara nyttoobjekt. De som hon gjorde avtal med och rådslog med. Det var bara hon ändå. De andra var redskap för hennes syften. Och du förtröstade på din ondska och tänkte ingen ser mig. Ja, men Gud ser. Men de har ju förkastat Gud för länge sedan. Så det är klart hon kan tänka så. Det var din vishet och din kunskap som förledde dig. Senare i det här kapitlet så står det att hon har rådslag med andra. Det vill säga hon skaffar sig väldigt mycket information om vad som sker. Hon har stort kunnande och hon omger sig med besvärjare och trollkarlar. Och då på den tiden var de ganska klok och vis. Så hon hade tillgång till mycket kunskap och mycket vishet. Och det var det som förledde henne. Hon förtröstade på kunskapen. inte på någon levande gud. Och det är stor skillnad på det. I 15 versen, om vi tar 13 versen kan vi ta också. Du har arbetat dig trött med dina många rådslag. Ja, dina många rådslag. Ja, vad är ett rådslag? Man sitter i en grupp människor och diskuterar en sak och kommer överens om någonting, hur vi ska agera. Hon arbetar sig trött med det. Hon har alltså hållit på väldigt mycket med det. Och det kan ju se demokratiskt och bra ut. Men det går fortfarande ut på människomakt. De frågar inte Gud. De sitter ju där och frågar en grupp. Och då har de syften. Och frågar man inte Gud, ja då kommer ju inte Guds syften fram någon gång. Utan då kommer man att företräda någon människas syften. Och då blir det upproriskt mot Gud. Och hon omger sig med likasinnade, skriver vi i något tillfälle. För ska hon bedriva handel som hon gör på slutet här i 15 versen. Då står det så här att. Så går det dem som du tröttade ut dig med. Dem som har bedrivit handel med dig sedan din ungdom. De drar bort vara en åt sitt håll. Det finns ingen som räddar dig. Jaha. När jag var ung köpte jag mig vänner. Jag jobbade på ett bryggeri. Och då var jag väldigt populär eftersom jag kunde skaffa öl åt många. Jag drack själv mycket öl. Och jag var populär för att alla visste att jag... Ja, gå till Johansson. Han hjälpte oss med det. Det var inte så kriminellt på den tiden. Idag är det kriminellt. Det här var på mellanölets barndom så att säga. Jag hade jättemycket vänner. Ända till så att jag slutade där. Då upptäckte jag att jag var ensam. Jag hade inga vänner. Det var inga kvar. Jag gick och mådde jättedåligt över det där när jag upptäckte att nu var inte jag någon efterfrågad längre. Och så insåg jag att det har jag aldrig varit. Det var bara min förmåga att skaffa öl som efterfrågades. Och jag lät mig lura mig själv. Ja, men det, så är det för den här damen också. Hon har omgivit sig med likasinnade. De drar ömsesidig nytta av varandra. Och när nyttan från den här damen försvinner, ja, men då sticker de andra. De har ingen nytta av henne längre. De tänker så de också. Ja, men så det ser ut i handelssystemet överhuvudtaget. Även idag. Och det här är vad som finns kring Babel, märk väl. Okej, då är vi inne då liksom på lite mer personligheter för vi ska få ner det så. Drottning Babel, hon visar upp en lång rad mänskliga egenskaper som vi kan känna igen idag. Och som är farliga för oss. Det är nämligen det här vi ska dra ut ifrån. Det är nämligen så här vi inte ska bli eller vara. Alltså vi ska inte bedriva handel. Men vi ska inte ha de där motiven. Vi kanske måste bedriva handel om vi ska kunna försörja oss. Men det är svårt för kristna företagare har jag märkt att klara av det. En del klarar det, andra inte. För villkoren är konstiga idag. I varje fall. Det är Babels drottning. Hon benämns här som det som är upproris mot Gud. Om vi går lite längre fram i tiden så kommer vi till en person som heter Isabel, drottning Isabel. Hon representerade också det babelska systemet i tankesätt. Jag går inte in och visar det, det tar för mycket tid, men ni får lita på mig, jag har gjort det tidigare. I samma anda. Och hon skulle ha total makt över folket då, tillsammans med kungen Ahab. Hon gick liksom ett steg längre, hon var gift med en kung. Men hon hade ju honom som en sköld bara. Det var ju hon som egentligen verkade. Och han fick skulden för henne. Hon dödade ju själv då 700 profeter var det väl. Och hon tog bort alla profeter i landet av ett syfte. För hon samlade till sig kring stora middagar och så Baalsprästerna. Så hennes syfte var att få bort de kristna och sätta in Baalsdyrkarna. Varför det? Ja, Baalsystemet går ut på att man dyrkade skapade. Det var ju det enda sättet för henne att kunna bli dyrkad. För hon var ju skapad. Och de sysslar ju med sånt. Och en massa annat och kult och svårt också. När man säger Baalsdyrkan så tänker man ofta på de värsta ytterligheterna i det. Det vill säga barnoffer och sådana bitar. Ja, men det är inte hela sanningen kring Baal. För Baal, det är egentligen ett husgudssystem. De hade en mängd olika saker och beläten som de tillbad som en gud. Ungefär som man gjorde på vikingatiden i Norden. Husgudssystem hade en grej man satt upp på ett ställe och tillbad för att man skulle få bra skörd. Man tillbad en annan grej för att man skulle få bra avkomma och så vidare. Så hölls man på så. Det var det som var badstyrkan. Men det går ut på att man tillbad det skapade. Då går vi ännu längre fram. I den tid strax innan Jesus trädde fram då offentligt. Då var det Johannes döparen som var den som skulle bana vägen för Jesus. Och vilka var det som agerade då? Ja, då var det Herodias och Herodes. Och de halshögg ju Johannes. Och det var ju Herodes som fick göra det. Men det har vi kanske läst någon gång. Hur Herodias motiverade honom när hon sålde sin egen dotter för att uppnå det. Det är ganska tuffa bud måste jag säga. Men så gick det till. Och då halshöggs Johannes. Det var Isabels krafter där också. Eller kallade det Baals krafter. Så varför jag använder mig av ordet Isabel. Det är för att det är det som är lättast att förstå. Ibland ska man prövas när man säger någonting. Och ibland vill man förklara. Utan att behöva hålla timslånga föreläsningar. Och då kan man säga Isabel. För idag är det en andemakt. För när vi går till uppenbarelseboken. Uppenbarelseboken 2:20. Men det har jag emot dig att du låter kvinnan Isabel hållas. Hon säger sig vara profetissa. Och undervisar och förleder mina tjänare att bedriva otukt och äta kött från avgudar offer och så vidare. Här finns det på nytt. En sån här kraft, denna gången inom kristna kroppen då, med syfte att förleda, dra bort ifrån den rätta tron. Infiltration kan man kalla det. Och det hade Gud någonting emot. Han skulle ta itu med det och det gör han också. Så att den här egenskapen med makt i organiserad form så här, av något skäl så benämner Gud det som en kvinna då. Och det tror jag liksom har ett syfte. Och det är för att vi ska vara lite mer skärpt. För det står också om kvinnan som rider på vilddjuret en dag. Jag ska inte gå in på det. Men jag vet ungefär vad det står för. Och det är någonting vi ska vara observant på. Det har med det katolska systemet att göra. Och som också i förlängningen har med Babels krafter att göra. Så det är liksom egentligen ett syfte från Gud. Han visar så här att vid olika tillfällen så uppkommer detta uppror emot Herren. Och då benämns det som en kvinna. Men när det gäller Babel, drottningen i Babel, så vet vi liksom att det är staden som Gud pratar om. Fast han benämner den som en kvinna. Och han har sina syften med det. Och sen kan vi efter det följa det hos drottning Isabel och kung Ahab. Vi kan följa det hos Herodes och Herodias. Och vi kan följa det här i uppenbarelseboken. Och sen finns det ett ställe till. Jag går inte in där för det tar för lång tid. Så Gud har sina syften med det.